Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Jag sörjer ju kanske inte äktenskapet idag på det sättet som jag gjorde då, utan det är mer sorgen över att jag gjorde så mot mig själv. Man måste ju ändå någonstans välja sig själv för att fungera för sin omgivning.
Det handlar mycket om att komma hem på flera sätt. Dels att bottna i sig själv och välja självsamhet istället för ensamhet. Eller att flytta hem till staden där man växte upp. Eller hitta hem i musiken, country. Varmt välkommen till podden Vem snackar med Lotta? Hon har vunnit Melodifestivalen, sjungit med storband och har en veranda dit hon bjuder in olika gäster för musikaliska möten. Vem snackar jag med? Jill Jonsson. Jill Jonsson, varmt välkommen till podden Vem snackar med Lotta?
Tack så mycket.
Alltså jag tror inte jag känner någon. Det skulle vara Thomas Ledin då, som väljer att liksom fira ihop med fans sin födelsedag, även om du inte egentligen fyllde på nyårsafton.
Ja, just det. Ja, men det var en så här otroligt spontan idé i en stund där jag kände att det skulle bli så himla, himla roligt att fira en sån här show liksom ett helt år. Jag slängde bara ur mig det och tänkte att det blev ju ingenting med det. Men det tyckte producenten var en strålande idé. Mm. Jag kan säga att timmen innan showstart nyårsafton så var jag inte så kaxig faktiskt. Tyckte jag att det var ganska nervöst. Både för premiär men också för att folk har valt att fira sin nyårsafton med mig.
Mm. Men vad är det med dig och nyårsaftnar? Hur blir du på en nyårsafton? För jag tänker att året innan så stod du på scenen och var nyårsvärd då, i med klockringningen och midnatt.
Ja, och då är det ju rätt kul att du tar upp det därför att jag aldrig tidigare har gjort något på nyårsafton, för min pappa fyller nyårsafton. Så vi har alltid varit hemma och tagit det lugnt och sådär. Mm. Jag har aldrig varit någon stor grej för mig faktiskt.
Du, vad är det som är så härligt med din nya show? Vad är det du tycker om?
Bredden. Alltså jag brukar ju slänga mig ganska ofta med att jag har kommit undan med väldigt mycket. Och det har jag. Jag har släppt otroligt många album och jag har rört mig mellan ganska många musikstilar, även om country är det jag återkommer till ganska mycket. Så att det är en glädjens stund för mig att njuta av kanske några av de roligaste delarna i min karriär och också få gå från bara jag och en gitarr hela vägen till blås- och storbandskänsla. Liksom. Mm. Det är lyx. Och det är ännu mer nu efter den tiden som har varit bakom oss så känns det ju ännu mer njutbart och härligt att få göra det.
Ja, alla artister i stort sett pratar om pandemin och vilken effekt det fick på karriären eller på en själv som människa. Hur var det för dig?
Jag kommer aldrig bli densamma, men jag väljer att se det mesta ganska positivt. Jag tycker att det blev liksom en tvärnit och en vila för hela branschen som jag tror i och för sig att vi behövde. Men sen blev det också ketchupflaskan när vi väl liksom skulle igång. Så nu är ju alla ute och det är lite för trångt och sen har vi gått in i lågkonjunktur. Så att det är liksom, det är ganska, på så vis är det ganska deppigt. Men jag tror glädjen och längtan efter musik finns ju där. Men våra beteendemönster har ju ändrats. Så att det är inte lika lång framförhållning på saker och ting.
Jag kommer aldrig bli densamma.
Nej.
Hur, på vilket sätt?
Nej, men jag tycker att jag lärde mig ganska mycket. Väldigt mycket reflektion. Jag fick liksom verkligen tänka efter på vad i branschen som var viktigt för mig. Därför att det, i ett sånt här liksom trängre läge i branschen så gäller det liksom att komma ihåg varför man gör det. Och att jag är den här branschen för min kärlek till musiken och ingenting annat.
Mm. Men du är en ganska reflekterande människa. Det hade du väl tänkt på tidigare, tänker jag, eller?
Men kanske inte på samma sätt. Alltså, kanske man, det är klart man kan landa i en varm tacksamhet efter en härlig kväll eller framförallt oftast i möte med andra människor och när man får bidra till liksom någons välbefinnande eller att någon delar med sig av någonting väldigt liksom privat och känsligt kanske och ibland ledsamt. Ja, tappar jag tråden. varför jag hamnade i vad sa vi? Vad var frågan?
Nu hamnade du i något som var ledsamt.
Ja, det var inte bra. Vad sa
det
du?
Det gör ingenting, det tillåter det här programmet. Nej, jag pratade om reflektioner och hur det kommer sig att just pandemin gjorde att du började reflektera mer. För jag uppfattade dig som en väldigt reflekterande
just
människa.
Det var så. Ja. Nej, men just det. Och då så, det är klart man kan reflektera stunden. Men nu blir man ju också tvingad till att fortsätta den här tanken, liksom göra den ännu längre.
Jag läste någonstans att numera är du beredd att ge upp ditt jobb. Inte bara kämpa och tacka ja till allting.
Nej.
Hör det ihop med det här som vi pratar om?
Ja, men kanske delvis lite grann. Men det tror jag också är som människa och i alla relationer till allting. Liksom att det finns liksom ingen riktig vits med att göra saker som inte känns bra. För att då är man inte bra. Så att jag är nog beredd att gå ganska långt för att göra det som jag älskar. Liksom.
Du... Alltså, Nashville, berätta för mig, vad betyder den staden för dig?
Åh, otroligt mycket. Jag har varit där säkert ett 50-tal gånger. Jag har varit där i över 20 år, varje år. Jag har massa vänner där borta. Men framförallt så har Nashville som stad i princip lärt mig allt jag kan om att skriva musik. Så att det är liksom min utmaning och min utbildning.
Går du att beskriva känslan när du kom dit första gången?
Ja. Första gången var jag faktiskt ganska besviken, men det var för att jag hade romantiserat staden sedan barnsben och trott att liksom det skulle vara så saloonaktigt och så. Och i USA generellt, de platser jag varit på ska jag understryka, för USA är stort, kan ju vara bedårande vackert, men det kan också vara ganska fult med liksom bilhandlare och arkitekturen är väl ibland under all kritik liksom. För att inte prata om människorna och klyftorna som också skaver ordentligt när man åker liksom till USA. Men någonstans så tog det väl, vad kan det satt, kanske 3 resor dit innan jag hade lärt känna lite människor och fått se liksom andra delar och vågat mig lite utanför de liksom kvarteren som jag jobbade i.
Ja.
Ja, så att,
men hur träffade du de här tjejerna som du skriver med?
Om jag skulle berätta lite om Liz Rose, som är min liksom allra bästa väninna och lite mentor också, skulle jag vilja gå till. Hon kom in ganska försenad till ett låtskrivarmöte och satte sig med benen i kors i en fåtölj, och jag var liksom en sån här, nu när jag känner henne så vet jag att jag har en sån här artist låtskrivare som hon tvingas skriva med ibland, för att det är så det går till bara. Och det skulle hon avverka på en timme, tror jag hon hade tänkt, och sen skulle hon dansa vidare i sitt liv. Och då satt hon sig ner bara och sa, jaha, vad spelar du för instrument? Jag bara, jag spelar inget instrument, vad spelar du? Nej, jag spelar inte heller något instrument. Ja. Och så körde vi fast. Men sen var hon schysst liksom, så att jag hade en ganska bra story som jag ändå ville skriva, som heter Breakfast in New York. Och som en sann historia. Och den skrev vi, och sen så satte vi ackord till den senare. Och då lyckades jag ha sociala skills, så hon blev ändå så här lite nyfiken. Vi tog en kaffe efteråt och då berättade jag att jag hade hotellblues. Kände mig ensam, och så sa hon bara, men du kan komma och bo hos mig på nätet om du vill. Och då lagade jag väldigt god mat till henne som hon blev väldigt glad för, och sen städade jag köket, och sen så la jag $100 också på köksbordet ner och tackade liksom för att jag fick bo där, för det var ändå en tredjedel av hotellet. Och det tyckte hon ju var toppen. Så då fick jag bo kvar där, och sen gjorde vi den dealen några gånger, och sen är vi bästa kompisar.
So I guess that was the beginning of a long friendship.
Ja, men verkligen. Och också en ganska... Det är så tråkigt att landa i pengar, men det är ändå en rolig historia. Så hon hade väl ett ganska normalt liv där de där $100 per dygn ändå var cash för henne. Liksom. Hon har också gått så långt ibland att hon har sagt, Jill used to pay my bills. För bara några år senare så började en 15-årig flicka springa i hennes trädgård titt som tätt och skriva musik. Och det var ingen mindre än Taylor Swift.
Sådär,
så att Liz Rose skrev ju de 2 eller 3 första albumen tillsammans med Taylor, och hennes värld förändras ju drastiskt. Så hon är ganska, ja.
Men har du också hängt med Taylor då?
När hon var 15 år, ja. Men inte, jag har träffat henne ett par gånger, men nej, jag hänger inte med henne.
Det här med att vara ung och ställa sig på en scen, det händer ju också dig.
Ja.
Ja. Var det på ett barnens dagfirande som du stod på scen första gången? Har jag fattat rätt?
Oj. Om det var det så vet du mer, minns du mer eller har koll på mer. Jag var 9 vet jag, och jag var i Hembygdsparken, och det var en Margareta Törnqvist som hade skrivit en barnbok, så det låter otroligt.
Ja, minns du någonting av att vara ung och stå på scen? Vad betyder det då jämfört med var du befinner dig idag när du ställer dig på en scen?
Ja, men, jag får frågan ibland om jag minns när jag bestämde för att bli artist och musiker, och det minns jag liksom aldrig. På något vis har musiken alltid bara funnits med. Jag minns den gången jag var 9, bara för att jag minns P3 pirret liksom, och jag har sett en bild och jag tyckte att det liksom gick så där. Jag minns liksom den stunden. Men sen har det, nej, sen var det en himla massa talangtävlingar i några år och en fantastisk förening som heter Nya Ansikten som gjorde att jag och många med mig fick sjunga med livemusiker och uppträda ganska mycket.
Du säger så här, jag kommer ihåg det för att det gick så där. Var du självkritisk redan då? Eller är du det nu?
Nej, men jag tror att det var för att det var liksom, vi sjöng, vi var ju flera barn. Mm. Och jag minns inte att alla sjöng så mycket.
Det kanske var som talang, de gjorde olika grejer, steppa.
Nej, men jag menade att jag kände mig nog ganska sådär som att jag hade ganska hög ambition redan då. Att jag ville att alla skulle sjunga ut mer och sådär. Så att det var väl det jag minns.
Mm. Och sen hamnade du i Tombola band.
Tombola.
Berätta om det.
Men det var också en talangtävling som kompades av dem. De hade väl tagit ett gig för att dryga ut sin kassa, antar jag. Och sen så sjöng jag, om jag minns rätt nu då, så sjöng jag Take Me Home Country Roads, John Denvers fantastiska låt. Och pratade nog mycket country. Och då var ju de ett genuint countryband som spelade mycket i Danmark och Norge på stora countryfestivaler och lite undergroundklubbar. Och då frågade de bara om jag ville haka på liksom. Och då var jag ju jätteung. Så då fick jag ju bjuda hem dem till mina föräldrar och så de fika väl i 2 timmar, sen var det klart. Så det var liksom det var inte svårt. De släppte iväg mig ganska lätt.
Ja, är det bra eller dåligt?
Men med facit i hand så är det, jag gick ju jättebra. Jag var ganska, eller jag vet inte, jag kände mig så otroligt rutinerad redan som 14 år. Det är så löjligt för det var jag såklart inte, men jag hade skinn på näsan och var väldigt trygg liksom.
Alltså country då, som de spelade, var det en ny musikgenre för dig eller hade du upptäckt country redan innan?
Ja, men mamma och pappa spelade mycket Lynn Anderson och Kenny Rogers och Dolly Parton. Alla de här stora, Chris Christopherson, alla de här, Willie Nelson och Dolly Parton, listan är lång. Så att jag hade nog det med mig och började sjunga lite av den musiken redan som tonåring. Men det var ju när jag träffade det här bandet som jag fick liksom en ICA-påse med kassettband liksom och så, ja. Så besatt jag och lyssnade igenom och det var då jag liksom blev förälskad i countryn på riktigt, tror jag.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Du, vad jag inte visste var att du har varit fältartist.
Jaha, jo det har jag. 2 bataljoner.
Löjtnant.
First lieutenant.
Åh, jäklar.
Ja, det är ju på låtsas. Men
ändå, ja. Det låter ju väldigt flott så där var löjtnant.
Ja, men man känner sig lite flott också. Det är ju otroligt spännande värld. Och får ju ett helt annat perspektiv idag nu när vi har krig som pågår. Och man läser liksom och faktiskt kostar på mig ibland och blir lite rädd på allvar liksom. Mm.
Du var i Bosnien och hälsade på.
Då var jag i Bosnien, vinter- och sommarbataljon och otroligt lärorikt också, otroligt det är ju inget att sticka under stol med 24 år tjej och kasta sig i ett hav av män och stå och spela, det var ju väldigt roligt.
Förstår jag.
Och sen hade, men vi hade bara kul. Men sen är det ju också otroligt att det blev, hur ska jag säga detta när jag säger att vi träffas på en neutral plats, det är verkligen inte så, men det blir en, vi är där av samma anledning. Det blir en enormt stark gemenskap som, alltså jag har ju soldater som hör av sig än idag som var där då. Och det tycker jag är så, det är ett sånt otroligt fint minne. Jag är så tacksam för den resan och jag fick också se krig liksom på nära håll, även om kriget var över då. Man kunde liksom se konturerna av en otroligt vacker plats som var helt totalt förstörd och det var otroligt svårt att ta in. Men nu då när man ser liksom kriget i Ukraina och liknande bilder på tv, då kan jag ändå liksom
relatera
på ett annat sätt. Och det är såklart smärtsamt, men det blir ändå, då kände jag igen med musiken att den har ett syfte. Och det är ju hela anledningen till att man älskar det här jobbet, att man kan få bidra på något sätt liksom. Mm.
Du sa det, ibland kan man känna sig rädd av det som försiggår i Ukraina. Alltså jag tror att bland det värsta som jag tycker det är att de bara förstör. De förstör allt.
Mm.
Hur är det tänkt?
Alltså jag tycker det är så här, nästan lite minerad mark att prata om det. För jag känner mig så himla, jag känner att jag bottnar inte överhuvudtaget. Jag blir liksom också primitiv. Men det känns ju som att kriget liksom är primitivt och en massa galna män som liksom, ja, som sagt, jag stannar där. Annars kanske jag, det är så himla svårt att förstå, jag kan inte förstå krig. Det känns som att det handlar om makt och girighet och en otroligt stor portion rädsla liksom. Mm.
Är det det, rädsla?
Men det måste ju vara det. Jag menar, fasen, vi har ju...
Är det rädsla eller är det makt?
Ja, men det är väl... Någon kombo. Det sitter väl ihop på något vis. Ja. Ja. Eländet är det i alla fall.
Hur gammal är din äldsta dotter nu?
18.
Okej. Okay. Nu bestämmer hon över sig själv då?
Ja, det gör hon ju.
Sådär, ja. Och min har precis fyllt 16, min Bonnie.
Ja, du ser.
Ja, och din Bonnie är hur gammal?
Hon är 13.
Ja. Mm. Det är en spännande ålder.
Ja, det är det verkligen.
Nu har du gjort den resan.
Ja, precis.
Med en tjej.
Och jag välkommen. Är precis,
ja, så är du välkommen till mig.
Ja. Ja, men det är ju väldigt individuellt också, tycker jag. Men det är ju, vissa saker är otroligt generella. Men på tal om frigörelse så var min äldsta dotter 16 år när hon frigjorde sig. Och jag måste säga att jag var inte beredd. Jag drog ändå hemifrån när jag var 14. Och du vet den här långa linan som man förväntas släppa på liksom, det är ju, det gör jag gärna, det vill jag göra liksom, men det är ju, jag hade ingen sån här lina tycker jag när jag var ung. Jag tyckte att mina föräldrar skickade mig hela skiten och så var det bara vuxenlivet direkt liksom.
Ja, så hur blev det för Havanna då? Hon...
Men det har gått hur bra som helst. Alltså hon är väldigt lik mig till sättet, så socialt skillad och glad och härlig och tar för sig av livet liksom. Men framförallt så känner jag att hon har ju en tonårsperiod som jag inte hade, eftersom att jag jobbade liksom, och hängde med vuxna mest bredvid skolan. Och hon lever liksom gymnasielivet och det unnar jag henne så mycket. Jag är så glad för det.
Alltså du hann aldrig med dig då när du var ute där?
Nej. Alltså, nu vet jag inte varför jag går in på alkohol direkt, bara för att vi pratar tonårsperiod, men vi vet ju att det är en inträdesålder liksom, till ett vuxenliv och inte bara de bardelarna. Liksom. Mm. Jag drack ju min första öl alldeles för ung, men med 4 män som tog den ifrån mig så fort de märkte, liksom, så fick jag gå och lägga mig. Mm. Så att jag drack liksom alkohol med vuxna och när jag kom hem och mina kompisar liksom festade så tyckte jag det var så otroligt B. Vilket jag säkert hade behövt vara med och göra för att lära mig den vägen. Liksom. Men, det är väl inget att föredra naturligtvis. Men det,
jag fattar vad du menar.
Jag missar ändå röjet och festerna och de roliga. Liksom. Det som snackades om på veckorna sen kunde jag inte vara med.
Så kan du sakna det då, att du inte var där?
Nej, det gör jag verkligen inte. Men jag kan se, eftersom att jag tycker att min äldsta sköter sig så bra och har så roligt. Jag är så glad för hennes skull att hon får vara med, att hon har roligt. Det är en viktig tid tror jag.
Och som mamma då så blir man ju orolig, eller jag blir i alla fall när hon börjar gå in nu och närma sig vuxenlivet. Vilket sällskap, vilka är hon med, vad ska hända?
Men det
ska
är ju också ett lotteri, det ska du vara. Jag tycker vi ska vara oroliga, jag tycker det är ett annat klimat också sen vi själva var unga, så det ska man ha med sig. Mm. Men herregud, jag skrev ju ett helt album.
Jag skulle ju säga, det var precis det jag skulle säga.
jag kände ju otroligt många saker, alltså, det var ju... en riktig känslostorm alltså. Och det var ju också första gången som jag i princip skrev låta själv. Det bara forsade ur mig. Och det gjorde jag ju i samförstånd med henne. Så vår relation har ju blivit om möjligt ännu närmare. Och jag tycker också att det är väl det jag vill säga till alla tonårsföräldrar. Prata, prata, prata. Mm. Liksom.
Vad handlade de låtarna om för de som inte har hört det?
Nu ska jag tänka här då. Ja, men alltså, första titelspåret Dear Havana handlar ju om ett samtal mellan mor och dotter på varsin sida om Atlanten. Därför att Havana satt ju helt plötsligt där mitt i frihelsen och började snacka om USA. Att hon skulle dra så fort hon fick en möjlighet att gå på college och liksom bye bye. Liksom. Och det, jag har ju varit själv att den som har liksom presenterat USA för henne. Hon har rest dit sedan hon var 6 månader gammal. Mm. Så det är väl inte konstigt. Men det känns ju också jävligt långt bort. Och inte alls en bra idé. Så att, det är ett ganska sårbart samtal. Där Havanna också faktiskt sjunger på låten. Och det var också bara en sån här tillfällighet. För jag visste inte ens om att hon kunde sjunga på det sättet. Det hade hon aldrig gjort. Liksom. Men och sen är det sista låten. Det är en ganska humoristisk låt som jag... personligen då tycker jag är det enda lite privata, annars är allting mer ganska ändå allmängiltigt även om det handlar om henne, där låten heter liksom You're Still Mine och Your father loves you, lots of people too and that's fine, but nobody loves you more than I do and you're still mine. Och det är väl lite så jag känner liksom att
svårt där med att släppa taget alltså.
Ja men verkligen
Spelar ingen roll hur många gånger Police eller Sting sjunger. Om det ska någon set them free, det spelar ju roll. Det är svårt.
Nej.
Det är svårt.
Väl oundvikligt ändå på något vis. Man måste göra det för deras skull också. Jag menar, det handlar ju om att de ska klara sig. Det är min enda liksom dödsångest faktiskt. Det är att jag ska dö innan de blir vuxna och klara sig själva. För att annars så... Så jag menar, de måste ju lära sig att leva sitt liv liksom.
När släppte du dina föräldrar då? Vad de tyckte om det du gjorde eller inte?
Ja, men det är det här som är så hemskt nu när jag har tonårsdöttrar. Att jag minns liksom inte att de alltså, detta är inget negativt, men alltså, jag minns inte att vi hade några diskussioner. Om att liksom, du ska vara hemma klockan 11. Eller, du vet, jag minns inga sådana. Liksom, det är klart att vi hade något samtal om att när man var yngre man ville stanna ut en timme till. Liksom. Mm.
Men du hade inget sånt där så att du själv kände att det måste vara okej med mamma och pappa. Alltså även när du blir lite äldre. Jag har haft lite så att jag känt att jag var tvungen att prestera och att de skulle säga att det var okej det jag har gjort. Långt upp till 30-årsåldern.
Ja, men det liksom. Sitter väl... Alltså, det är klart att jag än idag vill att mina föräldrar ska vara stolta. Det är väl också nackdelen med att vara en offentlig person. Att allting som drabbar mig drabbar ju min omgivning. Så att det är klart att det känns... Det räcker inte med mina föräldrar, det gäller nog alla.
Det där med att vara personlig, jag vet att när du och jag träffades en gång så hade du släppt ett album. Mm. Där jag sa till dig under en låt så sa jag, hörru, vi ska spela den här låten, är inte det en skilsmässolåt?
Ja just det, det var ju du som outade vår skilsmässa.
Ja.
Och jag var så himla oförberedd på det den gången, kom jag ihåg.
Ja. Jag tror att jag frågade dig under låten i alla fall om det är okej att jag säger det. Och ja, då sa du ja.
Ja, men vet du vad, det här är ju jättesvårt, det här är nästan som man skulle haft en intervju för... Du frågade, vad frågade du? Du sa inte skilsmässolåt, vad var det du sa? Jo, du sa, kan man fråga Jill om hon är singel nu då? Och då svarar jag ja, och då menar jag att ja, det kan du fråga. Du kan ju fråga vad du vill, men då bekräftade jag ju det. Utan att liksom, och jag kände mig inte alls som singel då, för det var ju så himla nytt.
Ja. Nej, vet att vi, när vi sågs någon gång senare så sa du så här... Usch, vad dum jag var. Jag borde passat på och pratat mera om det då. För det skrevs ju något enormt efter det där.
Mm.
Fast du egentligen
har jag sagt det?
Privat har du sagt så. Att du kände att varför passade jag inte på att prata om det när du var där? Så nu har du sagt det.
Okay. Du kanske det minns jag inte. Ja, men, det är nog glad att jag inte gjorde. Alltså, jag har ju bara skilt mig en gång. Nu kan jag ju känna, nu har det gått liksom, har det gått 6 år. Nej, 7 år. Vi är inne på 7 år. Så att jag har ju gått tid. Och det är så, jag minns när jag träffade min exman. Då hade han varit separerad i 5 år från sitt barns mamma. Och det tyckte jag ju som 22-åring var oceaner av tid. Liksom. Men idag förstår man liksom att när man har barn och delar upp en relation så är det inte så enkelt. Mm. Såklart. Mm. Men det var otroligt tufft. Och jag är också en sån person som vill göra rätt och vara respektfull och sådär, så det var så himla svårt. Jag kastade mig på telefonen till min exman efter så om 10 minuter så smäller det bara så du vet. Och det gjorde det också. Det tog 10 minuter och sen hade Expressen lagt ut någonting.
Efter intervjun som jag gjorde?
Ja, det sa ju bara pang. Det gick ju jättefort.
Ska jag be om ursäkt nu?
Nej, verkligen inte. Jag får väl ta ansvar för min egna svar. Absolut inte be om ursäkt.
Nej, men det var inte bara där. Så är pang överallt.
Ja, jag vet. Men det är ju det också. Det kan man också prata om, eller inte. Men det är också det klimatet man lever i idag. Det är ju liksom sensations...
Ja.
Så är det.
Hur funkar du då? Bryr du dig om vad folk skriver, tänker, tycker?
Ja, jag tycker klimatet nu är fruktansvärt med sociala medier. Jag tycker folk är helt vidriga när de går på och driver och hatar. Utan har någon som helst. De är så aningslösa. Det bara går på liksom. Jag tycker det är hemskt.
Jag pratade med någon häromdagen om det, att man skulle ju aldrig skriva de sakerna, eller de människorna, om man satt och tittade som vi gör nu, om man hade ett samtal liksom.
Nej, och skulle man säga de sakerna så skulle ju vederbörande kunna förklara att du har helt, kanske, missförstått liksom.
Hela
ja, men jag vet inte, det är väl det, man har väl, nu fostras vi liksom in i det här att man liksom inte behöver tänka till så himla mycket, man kan bara spontana ur sig vad fan som helst.
Mm. Och fort går det, för sen är man vidare till nästa.
Ja, nej, jag tycker det påverkar mig jättemycket, det gör det.
Men i att man blir äldre...
Mm.
Stämmer det, eller är det bara en floskel eller en myt det där med att man blir tryggare i sig själv? Stämmer det för dig?
Ja, det är ju väldigt individuellt. Ja, men delar av det, absolut, det gör det. Och det är så skönt.
Ja.
Jag älskar det.
Så du har sådär ångest, nu ska jag fylla 50 i maj.
Nej, inte den del. Inte den här klassiska delen att bli gammal och rynkigare och sådär. Det känner jag inte att jag...
Nej.
Och det kan jag inte göra så mycket åt heller, känner jag.
Så vilken del är det du inte tycker?
Alltså som jag inte är trygg i?
Mm.
Ja, men det kanske är tiden vi lever i bara, att jag tycker att det inte hjälper att jag är äldre när världen är som den är liksom. Och så kan jag ibland känna mig otillräcklig. Jag känner att jag borde göra mer, liksom bidra mer på något sätt, tycka mer och använda min plattform mer för saker liksom. Men det, jag tycker att det är så svårt att hinna liksom stå pall för de åsikter man skulle kunna ha eller det man skulle vilja liksom hålla armen om. Och det är ju hela liksom civilkurage som man måste ha som människa såklart. Men det tycker jag är svårt att vara trygg hela vägen där. Ja. Men annars tycker jag att det är en ynnest att få bli äldre.
Så. Du gick i terapi.
Jag går i terapi.
Fortfarande?
Älskar terapi, ja.
Du älskar terapi?
Ja, det är bäst. Det är sån lyx.
Vad? Varför? Vad är det du behöver jobba?
Därför att jag vill utvecklas och jag tycker att liksom, utbildningen om mig själv är ju svår att göra utan liksom, ett bollplank. Och, nej, men det kände jag nog dag 1. 2007 var första gången och sen har jag gått sedan dess. Mm. Så att det är väl den bästa utbildningen man kan skaffa sig, utbildningen om sig själv och utvecklas och förstå hur man funkar och varför man funkar på ett visst sätt. Så nej, det är det bästa jag vet och jag önskar att alla människor fick möjlighet.
Ja, det gör man faktiskt. Men jag gillar också att gå i terapi i perioder då. Men en del människor tycker att nej, men måste vi hålla på? Det är ingen idé. Man kan inte lära gamla hundar sitta och så vidare och så vidare. Jag vet hur jag
fast
är.
Fast då låter det som att man pratar om en och samma sak. Jag menar, livet pågår ju. Det händer ju saker hela tiden. Liksom, efter den här intervjun kanske jag måste tappa efter mig som fasen.
Vad sa du? Måste...
Nej, jag skojar.
Jag sa terapi, efter...
Nej, men jag vet att alla tillfällen, man kan ju trampa fel någonstans och känna, gud, hur blev det där? Och, jag sa att livet pågår ju. Så att, det handlar väl inte så mycket om liksom hur man är stöpt. Och, man är ju med om saker hela tiden. Mm.
Men du är till och med förlovad med en psykolog nu.
Ja, det är mycket trevligt.
Ja.
Mycket spännande.
Organisationspsykolog, vad gör man då?
Ja, man hjälper till i rekryteringar och persontester och hjälper till i arbetskulturen liksom, så att arbetsplatser har det bra.
Men det är intressant för att han gör ju något helt annat. Din ex-make, han var ju musiker också.
Mm.
Är det en fördel här med att bli tillsammans med någon som kanske inte är inom samma gebit? Eller har det ingenting alls med
alltså, det är också det är så här, det är, man kan inte det är inte allmängiltiga svar i detta.
Nej,
liksom.
Hur har det varit för dig?
Men alltså jag tror mer att man behöver en trygg man alltså som förstår vad mitt jobb går ut på, som inte sitter och som kanske tycker om också att röra på sig och flytta på sig. Det är ju liksom det är inte helt enkelt att få ihop det liksom. I och med att mitt jobb är ju tackar jag till en turné, så det är inte så att jag sen jag kan tänka mig att jag var den fredagen och den lördagen och den torsdagen, utan det är ju man tackar jag till en period och sen är man ganska sen blir man typ försedd med datum och sen är man väldigt glad för dem och så jobbar man liksom.
Ja. Men vad är det som gör Mattias så bra då? För du ser ju otroligt kär och glad.
Ja, men jag är väldigt kär och glad. Det blir så otroligt privat och liksom svara på sånt. Men jag tycker att han är bara en otroligt rolig, smart, härlig man och trygg. Och jag har otroligt härliga samtal. Och han är också äventyrslysten liksom, och tycker om att resa. Och han har visat mig så otroligt många delar av världen som jag aldrig kanske hade tagit mig till annars.
Mm. Han har lärt dig åka längdskidor.
Det har han också,
gjort.
Privat skidlärare och psykolog. En bra affär.
Hur är det att åka skidor? Längdskidor?
Ja, men nu vill jag gå så långt att jag säger att jag älskar att göra det. Men det har ju varit en ganska tuff resa. Liksom. När jag ställde mig på skidor första gången, det var 5 år sedan, då hade jag ju aldrig stått på skidor. Och då gick jag aldrig, slalom, men aldrig längd. Mm. Och då vill jag säga att jag trodde liksom att slalomskidor och längd, det var... inte samma sak, men jag tänkte att det måste väl i alla fall vara typ samma princip. Det var det ju inte.
Nej.
Det var ju Bambi på hal is.
Med längdskidor?
Är det helt värdelöst.
Men är det för att du är från Skåne så ni inte har haft liksom snötäcken att åka i där, eller vadå?
Det är väl en del av det, såklart. Men alltså, det är ju...
Och berätta då, Bambi på is, kommer du?
Nej, men alltså, först och främst så ställde han mig på längdskidor. Platt mark, tack gode Gud, och utan fästen. Och så tänkte han nog att jag skulle liksom staka mig fram. Liksom. Mm. Men jag var ju helt slut, jag hade ingen kondition för det. Jag var ju helt färdig efter bara några meter. Så och du vet, bara de här första åren innan det var kramp och ont och man stannade liksom på 100 meter. Mm. Det var, fan vilken engelsk tålamod han hade. Jag kan inte fatta det idag. Sen åkte vi i Nattvasan förra året, det var ju 3 mil. Och då hade jag ju aldrig åkt mer än 1,4, 8 kilometer två gånger och aldrig över 5 annars. Herregud. Och kanske så jag åkt totalt 20 gånger kanske.
Ja, men gud, kunde du gå efteråt?
Nej, jag har ont överallt och mådde så jäkla illa. Ja. Men det var skitkul. Så att nu har jag ju, det var ju så roligt, häromdagen så kom jag på mig själv att sitta och kolla på skidor på tv, och då har det gått ganska långt, det har jag ju aldrig gjort. Så att, men jag tycker det är kul.
Men fick du, stämmer här att du hade små kontroller där det inte var blåbärshoppa mitt i natten utan det var
på nattvasan? Ja, det stämmer bara.
Var det små whisky shops?
Ja, men det fanns ett underbart par, fasen att jag inte kommer ihåg vad de heter, men två killar från Borås faktiskt som körde tandemskidor. Och jag tror de gjorde det för Barncancerfonden. Så minns jag det. Och de och jag träffades i Borås när jag skulle träna för Nattvasan. Jag tror jag gjorde det, träna en gång. och då skojade vi om det, att vi skulle peppa varandra. Då sa de, men det, vi kan stå där när du kommer, så skulle du få whisky. Så fick jag det. Det var gulligt.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Kärleken är, ja. Vad den låten betyder för dig?
Men det var ju starten på min karriär. Det var en låt som hade en ganska stor innebörd. Den funkade både på bröllop och begravningar. Och jag hade Diana, som precis prinsessan Diana, som det spekulerades att texten handlade om. Jag tror inte Ingela Plingforsman någonsin sa att den gjorde det, men den kom ju i samband med det. Så det måste ha funnits med i hennes liksom, tanke, tror jag. Eller i alla fall energi. Så att... Men alla låtar som betyder mycket för min publik blir ju också extra juveler för mig, för att det är ju ett samspel liksom. Så att den betyder väldigt mycket, och jag har också inte haft den låten med överallt jämt, utan den har liksom jag tagit väldigt väl hand om och plockat fram ibland som det där fina smycket som man bara använder ibland.
Alltså, vem skulle du vara utan musik?
Alltså jag höll ju på att bli polis.
Jaha.
Men jag fyllde i alla handlingar och var liksom, skulle ju plugga. Men jag vet inte faktiskt. Jag har också haft en dröm om att öppna ett äldreboende. Den finns kvar. Tiden börjar rinna ut för att hinna med det innan jag själv sitter där. Men jag har ju små liksom passioner som jag tycker är... Där jag får jobba med människor, det är ju framförallt det jag vill göra.
Vad var det med polis som var så speciellt?
Men jag vet inte, det kan ha att göra med att jag jobbade som ordningsvakt i några år. Och i det jobbet då jobbade med polisen. Sedermera jobbade som arrestvakt på polisen i Ängelholm. Och jag vet inte, det är väl den här liksom, omtanken för livsöden och kollegiala, liksom, att man är en team, liksom, att man jobbar ihop. Mm. Lite som med band, man är en liten orkester.
Vad säger du om den här då? Medalj för framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv.
Ja.
2021.
Ja, väldigt överraskad blev jag, måste jag säga.
Från kungen?
Ja.
Hur kändes det?
Men alla former av erkännanden är ju speciella. Och sen, jag vet inte, jag tycker om kungafamiljen och har ju liksom haft glädjen att få underhålla där de har varit och sådär. Jag tycker att de är härliga. Men det är ju kungen. Det är ju liksom, det tycker jag, det är också apropå det vi pratade om innan med att göra föräldrarna stolta, det är ändå någonting som är fantastiskt att få en utmärkelse. Det är också en historisk del som kittlar lite, att det har liksom varit...
Och nu har du gjort ett avtryck, verkligen.
Ja, nej, jag är otroligt stolt.
Och hamnat i ett sällskap med bland annat Selma Lagerlöf och Jenny Lind.
Ja, I'm not worthy, säger jag. Det är jag inte. Men så känns det ju såklart. Alltså, man måste återigen sätta saker i perspektiv. Men återigen, det är, har man förändrat, det är den här klassikern eller klyschan. Har man förändrat en människas liv på något sätt, så är det ändå värt allt. Liksom.
Ja, jag sa det. Hur hade du klarat det utan musik? Vem hade du varit utan musik?
Mm. Det är så svårt att veta. Jag har haft musiken sedan jag var jätteliten.
Ja, så då tänker jag, vi vänder på det då. Vad är det musiken ger dig som gör att du är du?
Och det är så svårt, det är ju ett kall, alltså det är ju inget liksom beslut jag har tagit utan det har liksom funnits med från början, så att det är ju ett välmående att få sjunga liksom. Annars kanske jag hade stått i skogen och skrikit i en kudde för att få ur mig saker, men det är väl jag tror den största delen är mötet med människan. Just det att man terapeutar sig, skriver någonting, framför det, terapeutar den som lyssnar och så får man tillbaka någonting. Det är det här liksom samspelet människor emellan. Liksom. Och att man också kan känna ibland att man faktiskt gör skillnad. Liksom. Eller att musiken gör skillnad och jag får vara med, så ska jag säga.
Ja, det är fint. Mm. Nej, men du har ju blivit, eller du har ju koncentrerat dig mer och mer på att skriva egen musik själv och låtar och texter och så som har en mening.
Mm.
Funkar det att skriva glada låtar?
Det gör det, men jag tycker det är mycket svårare.
Ja, varför är det?
Därför att jag tror när man öppnar dörren till den inre kammaren där det bor sorg och ledsamheter så är det lite trångt, liksom. Det vill ut på något vis. Och sen vet jag inte om det bara ligger hos mig, men det är sådär, vem skiter inte i att jag har det bra? Eller att jag är glad, liksom. Det är sådär, jag vet inte, jag tror inte vi identifierar oss lika lätt i andras glädje som i andras sorg. Därför att vi behöver hålla varandra i handen lite mer i sorg än i glädje.
Mm. Det är så dubbelt det där, för att jag gillar också att skriva.
Mm.
Men om man mår väldigt bra, då har man ju också ork att skriva om det som är jobbigt. Det behöver ju inte vara en motsatsförhållande. Bara för att man skriver någonting som är sorgligt eller verkligt eller gör ont.
Nej, men
det betyder att man mår så.
Nej, fast jag har nog alltid mått när jag har skrivit. Alltså, och då går det väldigt lätt och går väldigt fort. Och det kommer väldigt mycket. Och sen skulle jag sätta mig idag och skriva en sorglig låt när jag är superförälskad. Så skulle jag nog ändå få leta lite efter det onda. Mm. Men vissa låtar som jag har skrivit påverkar mig fortfarande väldigt mycket.
Vilka tänker du på nu?
Nej, men till exempel Dear Havana. Liksom. Alltså, det är ju men det är ju barnen. Det är klart att där är man ju alltid öppen i kanalen. Liksom. Men jag kommer ihåg flera av låtarna från separationsplattan som jag kallar den numera. Där jag fortfarande kan känna hur olycklig jag var. Liksom. Det är en låt som heter Gotta Love Me More. Där jag visste att jag krossade liksom, en familjedröm och jag gjorde skillnad för barnen för all framtid. Men jag visste också att jag hade inget val. Liksom. Och när jag lyssnade på den låten då så jag sörjer kanske inte äktenskapet idag på det sättet som jag gjorde då. Utan det är mer sorgen över att jag gjorde så mot mig själv.
Mm.
Man måste ju ändå någonstans välja sig själv för att fungera för sin omgivning.
Ja.
Men då vill jag fråga dig, när du säger liksom att, hur kan du skriva liksom...
Jag tycker det är svårt att skriva glada låtar. Jag tycker det är svårt.
Mm.
Jag tycker det är svårt, för det blir banalt. Det känns bara så här,
Medan en ganska enkel, sorglig text kan gripa tag i ganska många.
Absolut.
Mm. Men jag tycker det är helt okej. Jag försöker inte liksom göra en grej av det. Jag tycker det är helt logiskt att vi behöver varandra för sorgliga saker. Liksom. Då behöver man varandra som mest.
Ja. Att fylla 50, vad betyder det för dig? Betyder det något?
Ja, nej men jag är väldigt tacksam för att jag får bli äldre. Jag håller det där nästan hela tiden. Jag har kompisar som är yngre som har gått bort och ja, men som kämpar med cancer. Alltså någonstans så jag unnar mig inte att inte vara något annat än tacksam och glad.
Mm. Men där har du ett bra exempel på när man delar sorgen med vänner som kanske har fått cancer eller föräldrar som har fått det.
Mm.
Det var min pappa gick bort för 2 år sedan i cancer och det är något av det bästa jag har gjort.
Ja,
tack. Det är något av det bästa jag har gjort, att jag hade möjligheten att vara med honom och min mamma sista månaden av hans liv, för han ville vara hemma.
Mm. Härligt.
Ja, det blev väldigt bra. Och jag hade liksom egentligen aldrig varit med när en människa dör.
Nej.
Men när man väl är i den situationen så är det inte så konstigt och det är inte så farligt.
Nej. Men det är ju skönt att höra, för det är ju sånt som man inte, om man inte har varit med om det så är det ju
ja,
säkert svårt att föreställa sig.
Det är inte alls så som man tror, kan jag säga. Eller du har aldrig varit
nej,
med
någon. Nej, jag har inte det.
Men oroar dig då såklart. För det är, eller som var jag innan, jag trodde att det skulle vara det värsta.
Men jag tror också att det är individuellt. Jag tror inte att det är samma för alla. Men jag blev glad av att höra det.
Mm. Du, att vara en person som säger, ja men det fixar jag, inga problem, det gör jag. Men du känner igen dig i det?
Kanske förut, inte alls lika mycket idag. Men absolut så var jag en sån människa i många, många, många år.
Ja.
Var jag.
Och hur kom du fram till att du behövde ändra dig?
Jag vet inte när jag knäckte den koden, om jag ens liksom, eller om jag bara har fasat ut det där. Jag tror i takt med att jag lärde mig mer om mig själv och mitt medberoende och hur jag liksom gjorde saker för att passa in, liksom, så tror jag att jag la ner det.
Så där med att själva uppoffring, ni är liksom inte... styrka utan en svaghet snarare.
Ja, men självuppoffren kan ju vara någonting, att lägga bort sitt ego och göra någonting för någon annan. Det är ju fint alltid såklart. Men det är väl mer det här att det ska vara återigen det här samspelet. Att då ska det ju finnas liksom någonting i andra änden. Inte en kanske någon... Eller jag menar att det ska tas emot och önskas från andra änden. Ja. Och inte vara någonting man gör för att man tror att någon vill det.
Vad menar du med medberoende? Vad pratar du om då?
Men det är ju också så här superstort ämne som man kan prata om från massa olika håll. Liksom. Men, men i stort sett handlar det väl lite om att kanske inte alltid våga stå upp för vad man egentligen känner och vill. Utan att man gör någonting som man tror förväntas av en. Liksom. Mm. Och det är ju... också lite tror jag, för att nu sladda runt ordentligt, 70-talister, vi pratar ju ofta om att vi är den här duktiga skaran liksom, som ska vara duktiga och leverera. Så att jag tror att också i mitt jobb har det funnits mycket medberoende. Jag har kompromissat väldigt mycket genom min karriär och släppt musik som jag trott att jag bör släppa och sådär, som jag kanske inte alltid har velat släppa. Som ändå har tagit mig dit jag är idag, så det, jag ångrar väl ingenting, men det är ändå liksom sånt som jag kan se på nu i efterhand.
Nu bor du igen i Ängelholm.
Äntligen.
Vad är det med denna stad som gör att du älskar att vara där?
Ja, alltså jag vet inte. Någon form av grundtrygghet, kanske havet, min uppväxt. Kanske hade Ängelholm inte haft den tyngden för mig om jag inte hade haft mitt jobb. Jag får ju liksom vara på så många platser tack vare mitt arbete och... Ja, nu har jag ett hem i Jämtland med Mattias också. Så att jag får ju så himla mycket och jag bor i Stockholm också emellanåt. Men jag vet inte. Där vill jag leva, där vill jag dö. Ja. På något vis. Så att, ja.
Ja, sen såg jag ett annat ord som jag tänker att vi måste dela med oss av. Självsamhet.
Ja, jag visste att det skulle komma. Jag kände det där och sa ordet. Det är det enda ordet som jag har liksom...
uppfunnit.
Jag vet inte ens om det är jag som har gjort det. Nej. Men det, när jag fick feedback på det så kändes det som att ingen hade hört det. För Nej. Jag fick så jäkla mycket kärlek för det.
Väldigt fint ord alltså.
Ja, men eller hur? Ja. Jag hoppas att det är jag. Då blir jag så här egoglad.
Ja.
Men det är säkert inte så. Men jag har aldrig tyckt om att vara ensam. Alltså jag... Efter mina turnéer under nästan hela min karriär så har jag skyndat mig hem till någon kompis och suttit och tjatat hål i huvudet på dem. Eller, alltså, jag har varit skitdålig på att vara ensam, men nu tycker jag det är så skönt. Det är väl också en åldersgrej såklart. Och att jag, apropå terapi som vi var inne på sidan, så sa min terapeut efter mig för många år sedan. Du måste börja bygga en relation till dig själv. Du måste skapa en relation till dig själv och tycka om att hänga med dig själv. Och jag fattar inte riktigt vad hon menade då, men det handlar väl lite om att förstå sig själv och tycka om sig själv och gilla att hänga och vara trygg med var själv. Och då tycker jag ibland att jag kan se fram emot det. Och när jag till exempel skilde mig så var jag ju livrädd för att inte hur det skulle kännas och inte vara med mina barn. Mattias och jag är ifrån varandra jättemycket för vi har barn i olika geografiska delar av Sverige. Och sådär. Men jag kan ibland tycka om att vara själv och jag tycker om att längta. Mm. Och det tycker jag är, det är ju skönt.
Självsamhet.
Känn på den.
Ja, det är ett väldigt, väldigt bra ord.
Ja.
Jag måste bara fråga en annan grej. Alltså, lärde ni känna varandra genom mail?
Ja, han skrev till mig.
Ja. Och så här, långsamt då så
öppnade ni upp. Så. Ja, men det är så inte jag att svara på en sån sak egentligen. Men han var så inte liksom uppenbart ute efter någonting annat än ett samtal. Och det kan man ju diskutera såklart. Men jag upplevde inte det så där jag var i alla fall, där jag befann mig.
Jag har samma erfarenhet med min sambo.
Ja, du ser.
Ja.
Men sen kan jag känna så här, hur fan ska jag träffa någon då? Det är inte så att jag kommer skulle lägga ut mig själv på Tinder i första hand och sen också krogen. Och så som jag jobbar. Det är svårt att vara en offentlig person på det viset. Inte just kändiskapet, utan det blir en obalans i man är någon. Mm. Och så ska den andra bli någon. I stunden menar jag, alla är ju någonting såklart, men det blir sån här obalans i första mötet, det är så svårt och jag vill bara vara som alla andra och har alltid känt så.
Så har jag också alltid känt.
Ja, men det är ju ganska, man vill ju vara med, men,
man vill vara med.
Så därför känner jag väl att det var helt logiskt sett, jävligt modigt av honom och jättemodigt av mig att svara. Men finaste sättet att träffa någon, på alla sätt jag har träffat någon, att få skriva och lära känna en människa i text och ord. Och jag googlade naturligtvis upp lite bilder, vilket var jättespännande, för han såg så olika ut på alla bilder. Han kostym och allvar eller på någon bild och kepsen på sne och i skidbacken på den andra. Så jag visste inte riktigt vad jag skulle möta.
Det låter ju som du.
Ja, kanske
just
faktiskt.
Det här liksom, ja, det vardag och sen ja. Glitter.
Ja. Jag är väldigt förälskad.
Ja, jag ser det. Ja. Det gnistrar.
Det är kul.
Ska ni gifta er också?
Ja. Ja.
När då?
Nästa år.
Är det bestämt nu?
Ja, det har varit bestämt hela tiden. Det är bara det att...
Var ska ni vara?
Det drar jag lite på, tror jag.
Ah, okay.
Ja. Men om jag säger så här, att Mattias är väldigt traditionell, så kan man nog lista ut.
Kyrka, tror jag faktiskt. Känns det
som. Ja, det känns det som.
Mm. Var ditt förra bröllop? Var det kyrkbröllop?
Ja, det var det. Ja. Då var vi faktiskt i Vänga kyrka som var i Västra Götaland där vi bor. Mm. Men nu är vi traditionella.
Ja, det är bra. Jag gillar tradition. Jag är gammal. Jag vill vara med. Man vill vara med, helt enkelt.
Ja.
Nej, men Nej, jag tänkte bara där, hur ska man träffa någon? Jag bara tänker, ibland kan jag sitta med någon kompis som har sån där Tinder, för jag vill bara försöka förstå hur det går till och swipa. Ja. Vad det betyder. Har du gjort?
Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Men jag vet hur det går till. Alltså, ja. Det är
också ganska rått på ett sätt. Eller är det bra? Det verkar funka, eller?
Alltså, jag vet inte.
Swipe?
Jag vet inte. Nej, men det är så svårt. Det är väl helt logiskt att man tittar på någonting och ändå måste ju attraheras eller bli nyfiken i alla fall.
Mm. Säger vi samtidigt som vi har sagt att det var skönt att lära känna någon genom text.
Absolut. Absolut. Jag kommer inte, och jag, helt ärligt, jag måste fundera på om hur jag svarade innan jag tittade på bilderna. Gjorde jag.
Ja.
Fick fundera.
En annan grej då. Du har ju utbildat dig till ett nytt yrke.
Ja, nu ska vi inte ta i. Ja, eller det har jag. Jag har ju ett diplom som sommelier, men det är ju, jag skulle aldrig kunna utöva det som yrke. Därför att det är en så otroligt stor kunskap. Alltså det är, nu när jag har gått den här utbildningen, då förstår jag hur lite jag kan.
Men vad är det som är roligt med vin?
Ja, hur mycket som helst. Nej, men jag tror, alltså vinintresset har kommit via maten. Mina föräldrar var med munskänkarna, så att det har funnits med mig i livet lite grann. Och det var nog också på en ganska så, förstår jag nu, bara kul nivå. Vi har också, mamma har alltid lagat mat, alltså mycket mat, så kärleken till maten har funnits. Och sen när jag träffade Maria Molin Ljunggren, som är min liksom, kollega och partner sedan 30 år, vi har bolag ihop, hon är ju en matguru. Hon är en matkonstnär. Och så att vi har liksom diskuterat lika mycket musik och mat i vårt liv. Liksom. Mm. Och vi har släppt 2 kokböcker tillsammans. Och utifrån det började ju erbjudanden om att släppa vin komma. Och då har jag liksom inte varit så där intresserad av att göra den här snabba affären med vin. Utan jag ville ju liksom lära mig vin. Så då uppvaktade vi Sveriges största vinimportör. Som inte jobbade med offentliga varumärken. Mm. Men som kunde tänka sig att göra ett långsiktigt samarbete med oss.
Så nu känner du att när det står gilsvin, då vet du. Du har varit med i processen, eller?
Absolut. Ja. Absolut har jag varit det. Men det intressanta då var ju, och det här är väl typiskt mig då, att då kände jag att när de hoppade på det här, då ville jag ju bottna. Så då ville jag utbilda mig. Och då kan jag vara väldigt glad för att Mattias också hakade på och gjorde det. För att det var ju jäkligt tufft alltså, efter att inte ha suttit i skolbänken sedan 92. Att hitta en studieteknik. Och del 1 av utbildningen var inte lätt, men det behärskade jag liksom bra. Men del 2 var, alltså den pärmen, den var så tjock, va? Det var så mycket grejer att lära sig. Så jag kunde liksom inte ens välja ut vad jag skulle plugga på. Så där hade jag ju alla klart utan Mattias.
Men gick du ut gymnasiet eller började du jobba direkt?
Nej, jag gick ut gymnasiet.
Ja, du gjorde det?
Ja.
Men hur kunde du orka med alltihopa samtidigt då?
Ja, men jag sänkte mina betyg. Alltså det är så... vad jag var kass. Alltså jag tror, nu kommer jag inte exakt ihåg, men jag vet att jag slutade 9:an med 4, någonting, gick in i första ring med 4, någonting, sänkte mig till 3,8 i 2:an och så tror jag gick ut på låga 2,9 eller något, för jag som minns betygssystemet. Mm. Så man kan säga att jag sket i gymnasiet ganska hårt sista året, för att jag hade redan skivkontrakt och tjänade pengar och sådär. Men jag är ändå glad att jag slutförde det, att jag ändå tog studenten. Men jag skulle nog plugga ganska hårt om jag skulle söka ett jobb idag.
Ja. Var hamnar vi allting nu då? Ska vi avrunda på något sätt, tycker
jag? Ja, det är du som är chef för det. Jag tycker vi har pratat om så himla mycket.
Ja, det har vi faktiskt. Ja, det är svårt att avgöra. Avrunda, men det är mycket man kan säga.
Mm.
Jag har också fastnat vid någonstans att du har sagt att man kan inte ta livet för givet när man blir äldre. Man blir äldre.
Ja, eller det är inte, alltså, det är väl, man får väl koncentrera sig på att man får vara med, helt enkelt, som vi ändå har sagt några gånger nu på slutet, att alternativet är ganska trist,
kan man säga.
Så att därför så tycker jag, och så har man ju dessutom inte så mycket valen att åka med. Liksom. Mm.
Du, spännande dagar nu framöver.
Ja.
Dels ska du spela ikväll.
Ja.
Så nu har du satt på dig make-en och glittret.
Ja, den kommer
och...
att bättras på mycket tills ikväll. Ja, det blir löstrallar och glitter och grejer. Vet du. Det är fullt ja. Ställ.
Och dessutom nu är det också Gils veranda.
Ja, jag känner att det är efterlängtat.
Det tror jag.
Ja, men det känns så. Jag får mycket kärlek ja. På tal.
Blir det en ny kristallen också sen säkert nästa år?
Det vet jag inte förstås. Jag är så glad för den jag har.
Ja.
Ja.
Kan du säga något om artisterna som är med i år?
Ja, det kan jag. Först och främst så är det ju offentligt vilka de är. Men det är en väldigt, det är en väldigt bredd framförallt. Och så tycker jag att det finns ett brinn. Jag tycker att flera av artisterna kommer med... ja, men ganska heta liksom, åsikter och där de också bottnar väldigt mycket och där jag som vanligt känner att jag får lära mig nya saker och det är det bästa med varandra tycker jag.
Mm. Vad heter de? Vilka var?
Det är Lisa Ekdahl, Frida Hyvönen, Sara Parkman, Cleo, jag försöker tänka mig, Talimi Sawi heter hon ju. Och sen så har vi Ola Salo och David Richard.
Herregud. Lisa Ekdahl kommer kul att höra lite countrystuk.
Ja, men hon är ju fantastisk.
Så alltså. Spännande.
Ja, verkligen.
Ja, hon är fin.
Ja, hon är underbar. Ja. Klok som en bok.
Ja, klok som en bok. Jill Jonsson, alltid en ära att träffa dig.
Detsamma, tack så mycket.
Och tack för ett fint samtal.
Tack ska du ha.
Självsamhet. Ja, det får bli ordet som jag tar med mig från samtalet med Jill Jonsson. Och missa nu inte då Jills veranda. Det finns givetvis på SVT Play. Onsdag om en vecka så kommer ett nytt avsnitt här på Podplay och podden Vem snackar med Lotta? Och tills dess så hörs vi i Mix Megapol måndag till fredag i 2:30 med mig, Lotta Romé.
Podplay, en del av
äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Inspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.